Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Julen nu åter är inne. Samla oss, Jesus, kring dig. Helga vårt hjärta och sinne och till din boning oss rik. Led oss till krubban, den kära, där vi dig finner helt visst. Lär oss med lovsång dig ära, om än i svaghet och brist. Amen. Som utgångspunkt för predikan vill jag använda en vers ifrån den gammaltestamentliga texten, Jesaja 9, vers 6. Vi behöver repetera de här namnen, det är de som kommer att vara föremål för predikan idag. Ett barn blir oss fött, en son blir oss given, på hans axlar vilar herradömmet, på hans namn är under rådgivare, mäktig Gud, evig far, fridsförste. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Den här profetian som Jesaja får 700 år före Jesu födelse är ju minsann märklig. Han talar om en son, ett barn som ska födas, och det är inte vilket barn som helst. Det här barnet ska bära herradömmet på sina axlar. Otrons apostlar säger att Jesaja inte kan ha sett Jesu födelse 700 år i förväg. För det brukar ju människor inte kunna veta vad som ska ske i framtiden. Därför försöker man hitta en tolkning av de här orden så att det är i något kungapalats på den tiden som det här barnet ska födas. Men det här har man inte lyckats klura ut, vilket det här barnet kan tänkas vara. Vi tror alltså inte att Gud har uppenbarat den här sanningen för sin profet, långt i förväg. Men det kan Gud göra. Nu är det en viktig regel för bibelläsare att man ska söka i sammanhanget eller i övriga bibeln om man inte förstår ett ställe. Det här stället är svårt att förstå, att ett litet barn ska bära herradömmet på sina axlar och ha så märkliga namn som här sägs. Då ska vi låta Nya testamentet ge ljus över frågan, vilken son är det som Jesaja talar om? Vad har vi för ställe med Nya testamentet som kastar ljus över den här profetian? Låt oss börja då med ett direkt citat i Matteus 4, där Matteus uttryckligen säger att Jesu verksamhet är en direkt uppfyllelse av det som Jesaja säger. Han börjar ju, eller det som var början av den här gammaltestamentliga texten, handlar ju om att det inte ska råda mörker för evigt där det nu är mörker, för att ljus ska skina klart. Det ska skina ett ljus i Galileen, i det mörka Galileen. Matteus 4 säger så här: Sebulons och Naftalis land, havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus, och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Alltså, det är ett direkt citat från Jesaja. Och vem gäller det? Jo, det står uttryckligen att det är när Jesus börjar sin predikan som det här sker. Jesus och hans undervisning är det ljus som går upp i Galileen. Strax efter det här säger Matteus att Jesus började predika: omvänd er, himmelriket är nära. Jesus är det ljus som gick upp över Galileen. Då han predikade, så då lyste ljuset. Vi kan också säga att Jesus själv är ljuset, för han sa ju: jag är världens ljus. Vi kan alltså direkt koppla samman profetian i Jesaja 9 med Jesus. Ett annat ställe är Zakarias, Johannes döparens far, när han profeterar över hur Johannes, sonen, ska gå före Herren och bana väg för honom. Då säger Zakarias med tanke på Jesus, inte på Johannes döparen, han säger det med tanke på Herren. Så ska en soluppgång från höjden besöka oss, för att lysa över dem som sitter i mörker och dödsskugga, och styra våra fötter in på fridens väg. Men hur är det då med just vers 6, den här sonen och de här namnena? Kan man säga i Nya testamentet att det här uttryckligen avser Jesus barnet? Då ska vi fortsätta i Lukas 1, men nu den här gången när ängeln uppenbara sig för Maria och berättar att hon ska föda en son. Och då säger ängeln: du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. För en som kan Israels historia, och det kunde säkert Maria, är de här orden en tydlig anspelning på en viktig profetia som finns i andra Samuelsboken 7 kapitel. Där var det en profet som hette Natan som kom till David. David drömde om att få bygga ett tempel åt Gud. Men Natan kommer och säger: nej, det är inte du som ska bygga det här templet. Men så säger han: nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är slut och när du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja en avkomling som ska utgå ur ditt liv, och jag ska befästa hans kungadöme. Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag ska befästa hans kungatron för evigt. Jag ska vara hans far och han ska vara min son. Det här är mycket intressanta ord. Vilken son avser Herren då han låter Natan berätta det här för David? Är det Salomo? När det står: när din tid är slut och du vilar hos dina fäder, då ska jag låta en son uppkomma. Salomo föddes under Davids livstid. Visserligen var det så att Salomo i första hand byggde ett fint tempel. Men det som det handlar om är en annan son. Vem den här sonen var uppenbarade Gud själv i Jordanfloden. När Johannes döparen kom till Jesus, eller när Jesus kom till honom och bad att få bli döpt. Och då döpte Johannes honom. Och då kom det en duva från himlen. Och sen kom det en röst från himlen. Den här rösten sa: han är min älskade son, i honom har jag min glädje. Han är min älskade son. Det är uttryckligen en hänvisning till det löfte som David fick av profeten Natan. Han är det. Därför sa Johannes döparen: se Guds lam som tar bort världens synd. Han visste det. Han är Messias Herre. Den här sonen skulle vara kung för evigt. Ängeln sa till Maria att barnet skulle vara den högstes son. Och han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut. Låt oss också komma ihåg att Jesus själv sa när han gav sin missionsbefallning i Matteus 28: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. All makt på hans axlar vilar herradömet. Vi har här en full bevisning för att den son som Jesaja ser födas är Jesus. Det finns inget tvivel om det. Nu ska vi se närmare på de här 5 namnen han får. Under. I gamla översättningar, som i Karl XII:s bibel, står underlig. Och det ordet har ju en annan betydelse idag för oss. Visst är han också underlig, men det är framförallt under som det här betyder. Man kan också förknippa ordet eller namnet med det följande namnet, rådgivare. Så gör en del översättningar. Till exempel 1917 års översättning sa: underbar i råd. Också den finska bibeln använder ihmeellinen neuvonantaja. Man kopplar samman de här båda. Det är möjligt att göra utifrån grundtexten. Men de flesta bibelöversättningar som jag har tittat i har 2 skilda namn, under och rådgivare. Då ska vi passa på samtidigt och varna för den översättning som Bibel 2000 har. Den som i folkkyrkan är den enda tillåtna översättningen. Du översätter så här. Allvis härskare, gudomlig hjälte, evig fader, fredsförste. Notera att man helt tar bort härifrån att Jesus är sann Gud och ett under. En sån bibelöversättning är direkt farlig för tron. Vi ska återkomma till det här lite senare. Namnet under säger att Jesu avlelse och födelse är ett under. Det är en av hörnpelarna i vår kristna tro att jungfru Maria blev havande, började vänta Jesus barnet utan att ha någon man. Men det här har otron också skrattat åt. Och det är inte bara de som ser en historia som man har diktat upp för att inte dra skam över Jesu mor, utan också seriösa teologer, bibelforskare, präster och biskopar. Den moderna synen på Bibeln är nämligen att allt i Bibeln måste kunna förstås och förklaras med det som händer hos oss idag. Och hos oss händer det inte sådana här saker idag. Men Jesus skulle födas som sann Gud. Därför var hans avlelse ett under. Därför är han själv ett under. Ingen annan man har varit lik honom. Rådgivare är det andra namnet. Det säger att Jesus kan vara vår hjälpare och vägledare eftersom han äger all kunskap som finns. Bara Gud känner oss människor eftersom han har skapat oss. Men han känner oss också för att han har blivit en av oss och upplevt alla de sorger och prövningar som människor får stå ut med i den här världen. Han har varit hungrig. Han har varit trött. Han har varit djupt ledsen, sårad. Och han har också fysiskt haft smärtor långt utöver det som människor i allmänhet får stå ut med. Han har varit sann människa. Därför ska vi lyssna till hans undervisning då han kommer med undervisning åt oss som passar oss precis i vår situation. Men han kommer inte med sin undervisning som sann människa, utan han kommer som sann Gud som har kunskapen därför att han är Gud själv. Han har inte skrivit någonting själv, utan han har låtit sina apostlar skriva ner det som han lärde. Och den helige ande påminner dem om allt vad Jesus hade sagt. Det finns samlat i Nya testamentet, i evangelierna och i brevet. Det är där han ger oss råd. Det tredje är då mäktig Gud. Där namnet anknyter till det som Jesaja hade sagt just innan. På hans axlar ska herradömmet vila. Jesu allmakt har vi också tidigare varit inne på. Men nu ska vi lite vända tillbaka till den förförelse som Bibel 2000 har. Och som jag därför ännu en gång vill varna för. Där översätts hebreiskans ord som i folkbibeln översätts mäktig Gud. Det är El Gibor på hebreiska. Det översätts med gudomlig hjälte. Gudomlig hjälte. Hjältar finns det gott av. Det är ju någonting som vilken mäktig och stor och utomordentligt stark människa kan vara. Och att vara gudomlig, det betyder ju då enligt Bibel 2000 att vara utrustad på ett speciellt sätt som gör att han är starkare än vanliga människor. Men det underliga är att också Bibel 2000 översätter nästa kapitel, vers 21, med Gud, hjälten. Det är exakt samma ord, El Gibor. Samma ord översätts där med Gud, hjälten. Men här i nionde med gudomlig hjälte. Avsikten är alldeles tydlig. Man kan inte låta det anspela på Gud. Att detta barn ska vara Gud. Gibor betyder stark, mäktig. Och det används i Gamla testamentet ofta om krigare. Den första som beskrivs med det här ordet var Nimrod. Och det omtalas i första Mosebok 10. Där står att Nimrod fick stor makt och var en väldig jägare inför Herren. Ordet används också om Davids väldiga krigsmän. Jesus har makt också på det sättet att han strider för oss. Utan honom skulle vi vara hjälplösa i striden mot djävulen och hans andliga krigsfolk. Men han ger oss vapenrustning som håller att strida i. Det fjärde namnet är evig far. Det låter ju också mycket underligt. Ett litet spädbarn är evig far. Hur kan han vara far som ett litet barn? Samma sak här. Han är sann Gud. Han är ett med fadern, trots att han har avklätt sig den sanna gudomen till det yttre och blivit ett hjälplöst barn som är helt beroende av sin mamma. Så är han ändå ett med fadern. Och faderns funktion är ju i det här sammanhanget att ge trygghet. En far känner sina barn och vill dem allt väl. När Jesus ligger i krubban så är han också den som ger oss trygghet. När han ligger vid sin mammas bröst för att få mat och växer så som vilken människobarn som helst, då är han beroende av henne i allt. Men likväl är han Gud själv som har all makt. Det är inte underligt att vi måste säga, det finns inget större under än det här. Det här namnet säger också att Jesus har varit till av evighet, även om han nu föds som ett barn. Det här mysteriet förundrar sig Rosenius över i sin julsång som vi ska sjunga om en stund. Se, det var evighetens råd, försoningsgåtan stor. Ett under av omätlig nåd, Guds son blir människors bror. Och så slutligen, fridsfurste. Det är ett namn som på ett fantastiskt sätt sammanfattar det uppdrag Jesus kom att utföra. Men som har misstolkats fruktansvärt. Han kom med friden till jorden. När Jesaja beskriver friden använder han bilder. Han talar om att det lilla barnet som är Messias ska bryta sönder det ok som Guds folk bär. På samma sätt som hjälten Gideon bröt sönder fiendernas ok. Det att de tvingade Israels folk till underkastelse, att vara slavar. Han säger att varje stövel som har smutsats i stridslarmet och varje mantel som vältrats i blod ska brännas upp. Det här påminner ju också om en visa som vi åtminstone för något årtionde sedan kände till ganska bra. Jag vet inte om det spelas lika mycket längre. I natt jag drömde någonting jag aldrig drömt förut. Där berättar man också om höga herrar som står kring ett bord och så skriver jag under ett papper. Det finns inga krig längre, det finns inga soldater längre. Så här har man tänkt att det borde bli när Jesus fridsfursten kommer. Inga krig mer. Men det här är ju någonting som finns i en annan mening. Det finns i ett andligt sammanhang, det här med friden. Människorna har ändå alltid drömt om det här, åtminstone efter de fasansfulla världskrigen, så har man drömt om det ska aldrig bli mera krig. Men vad ser vi omkring oss? Mera krig nästan än någonsin annars, utom under världskriget. Man tänker sig att det rike som Jesus ska grunda ska bestå av ett yttre jordiskt fredsrike. Det är också därför som Bibel 2000 talar om fredsfursten. Vi har ju den här skiftningen i svenska mellan frid och fred. Friden är mera inre frid. Freden är det som gäller till det yttre, att man inte har något krig. Men hur såg det ut när Jesus föddes? Blev det genast lugn och ro och frid när han föddes? Hur var det i Betlehem där herdarna hörde änglasången som då de sjöng frid på jorden? Herdarna hade inte bra förhållande. De hörde till de sämst lottade av människorna på den tiden. Föraktade, utstötta, fattiga. Fick de bättre arbetsavtal efter det här? Blev det frid också i Jerusalem? Kasta Herodes sina vapen? Nej, vi vet hur det var. Efter en tid så skickade han bud. Döda alla pojkar i Betlehem. som är under 2 år. De måste bort därför att det finns en risk att det finns en ny kung där. Blod. Det var det som hände. Och Jesus sa själv också till sina lärjungar: jag sänder er som får inbland vargar. Får bland vargar. Jag har hört talas om det. Hur det kan gå till när vargar kommer och river får. Det går inte bra för det. Och så berättar han om att lärjungarna kommer att bli piskade i synagogorna. Att familjer ska splittras. Att barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Så sa han helt tydligt: tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit för att sända fred utan svärd. Det här är verkligheten. Gud tar oss inte ut ur världen där så mycket ondska råder. Det kommer han att göra en dag när han kommer tillbaka. Då ska allt det onda vara borta. Och vi ska få uppleva den verkliga freden för evigt. Vi som hör Jesus till. Men här på jorden rasar djävulen. Och han går så hårt åt dem som vill vara med Jesus. Att han till och med använder sådana hårda medel. Det har han gjort hela tiden i kyrkans hela historia. Men Gud har sin hand över oss mitt i det här. Inget ont drabbar den som hör till honom utan hans vilja. Imorgon är det annandag, jul, Stefanidagen, när vi minns den första martyren, Stefanus, som blev stenad för att han bekände sig till Jesus. Så där nära är krubban på korset. Så här nära är den frid som vi tror att vi har fått i det lilla Jesusbarnet med det verkliga livet här på jorden. Men den verkliga friden då? Jo, den finns i Romarbrevet 5:1. Då vi nu har förklarats rättfärdiga av tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Har vi frid med Gud? Samma sak undervisar Jesus om i Johannes 14. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min fars hus finns många rum. Jesus kom för att ge oss frid i samvetet. Han kom för att återställa den relation till Gud som vi saknat på grund av syndafallet. Så att vi kan få leva med honom för evigt. Vår synd skiljer oss från Gud. Det kan vi säga på ett annat sätt. Att vi är döda i vår synd. Men Jesus har gjort oss levande. När han döpte oss, eller när vi döptes, så det var Jesus själv som döpte egentligen. Då klädde han på oss en skinande vit dräkt. Så vit att inga vanliga kläder kan vara så vita. För den heter Jesu rättfärdighet. Han var Gud själv och kunde inte synda. Han var fullkomlig, och det är ett annat ord, rättfärdig. Såna ville Gud också att vi skulle vara. Men i oss själva kan vi inte vara det. Därför har Gud täckt över våra synder och gett oss en fläckfri dräkt. Det är Jesu egen helighet. Den får vi komma med inför Gud och vara helt trygga. Där finns vår frid. Den finns inte i det yttre, men den finns i vårt hjärta. Och i vårt samvete som får vara utan oro när Jesus har kommit hit för att göra oss till Guds barn. Han har kommit för att leva rent och rätt och för att bli utlämnad att korsfästas av världens värsta ondska för att ta straffet för alla våra synder, också deras synder som korsfäste honom. Därför sjunger Rosenius om i den här sången som vi nu ska sjunga snart, som finns på det pappret. Jag är i mig en bunden träl, i Kristus är jag fri. Min gamle Adam gör min själ så mycket bryderi. Men när Guds egen son för mig blir människa och offrar sig, jag är av hjärtat nöjd. Då vågar jag ej låta bli att tro och vara nöjd. Då vågar jag ej se förbi försoningsvärdets höjd. Ty är den stor min syndaflod, långt större lammets död och blod. Jag är av hjärtat nöjd. Amen. Vi ber. Var för oss vägen och ljuset, låt oss din sanning få se. Värm oss när hjärtat känns fruset, oss din salighet ge. Ge oss en julfröjd som varar ej blott en dag eller två. När du din nåd oss förklarar, Hjälp oss att lita därpå. Amen.